Jag mår bra. Jag har precis fått i mig lite lunch och en kaffekopp på bordet. Så att, den ska jag väl i och för sig. Man ska inte dricka så mycket eller så ljudligt, men det klarar jag nog.
Ja, men det är bra. Dagens gäst har tagit spännande nya grepp på mathandeln, sociala medier och sättet att se på ledarskap. Han kommer nästan varje dag med olika insikter om livet och om världen som vi tycker då är högintressant, och det är därför vi vill prata med honom. Han bor själv i Norrort, driver en livsmedelsbutik på en liten ort på 250 invånare. Han och hans team, för jag har 106 000 följare på TikTok och över 2,7 miljoner gilla-markeringar. Vi uppfattar att han själv drivs av ett inre kompass som han vill förmedla. Och vi har då ändå förstått att som ung vuxen så vill han egentligen bli fotbollsproffs. Men han kanske får det genom sin karriär inom Brottby sportklubb. Välkommen Viktor Rund.
Tack så mycket, Therese och Magnus.
Ja, välkommen. Men du, spelar du fortfarande fotboll? Är det så?
Ja, absolut. Division 4 spelar jag i. Och det är ganska så lagom tycker jag när man har små barn och yrke som tar tid och familj. För då får jag två träningar gjorda i veckan. Och när det är säsongen match. Så då går det att få träningen planerad och att få den gjord. För att få saker gjorda, det är en väldigt viktig sak för min del.
Vi vet ju att du har pratat om det här i flera olika sammanhang, men det kan ju vara någon lyssnare som inte riktigt vet vem du är. Men du har ju som ambition att driva Sveriges största livsmedelsbutik i en liten ort. Du kan ju kort berätta lite om hur du blev ICA-handlare.
Jag skulle, som ni sa innan, bli fotbollsproffs när jag var yngre, tänkte jag. Min pappa har varit ICA-handlare sedan 2 år innan jag föddes. Och pappa jobbade mycket, för att det krävdes för att få det att fungera. Ja, men han verkade ju gilla det han höll på med och så. Men jag själv kände att det där är kanske inte riktigt min grej. Började jobba lite extra efter att en kompis hade praoat i ICA-butik och börjat tjäna lite egna pengar. Då fattade jag att ja, men det där kan ju också vara bra. 14 år gammal då. Jag började lite grann månaden innan jag fyllde 15. Och jobba lite vid sidan om skolan. Så det gjorde jag där. Och sen så skulle jag rycka in i lumpen, vilket jag gjorde. Men det var inte min grej, så jag lyckades ta mig därifrån. Och då jobbade jag ett år i butiken därefter. Och det var ju jätteförmånligt att liksom jag fick den chansen att komma in egentligen dagen efter jag lämnade lumpen. Och sen så började jag plugga civilekonomprogrammet. Och det var ju under det som jag fattade att jag ville prova på att bli ICA-handlare. För jag satt och relaterade allting på utbildningen till vad innebär det här i en ICA-butik. Vilket var praktiskt jättebra för min del när det kommer till att få en praktisk tillämpning på utbildningen. Och så hittade jag in till det. Sen så kräver det mycket jobb. Det räcker liksom inte att säga att jag vill ta över pappas butik för att bli ICA-handlare. Utan man måste samla på sig tillräckligt mycket erfarenheter och egentligen fylla upp en kravspec för att få chansen att generationsskifta. Så det tog ett antal år och var lärorikt och omtumlande och kämpigt på ett sätt som jag tror att man inte liksom ser. Utan det är lätt att tro att ja, familjeföretag ärver man. Så funkar det inte inom ICA.
För du äger ju butiken, men du har också en butikschef. Vad är skillnaden på era roller?
Egentligen har jag just nu tre butikschefer, även om en av dem är föräldraledig. Organisationen som det ser ut just nu så är att jag har två butikschefer. Och att jag har det så beror i mångt och mycket på att vi har blivit så pass många att jag är av uppfattningen att som närmsta chef så får man inte ha för många människor närma sig, för då är risken att man inte kommer tillräckligt nära. Det och Tobbe då, som är mina två butikschefer som det ser ut just nu, de har mellan 10 och 20 stycken som de är närmaste chefer. Och jag tror inte på att ha flera människor än så som man är närmsta chef för. För att då blir det svårt att upprätthålla den nära kontakten. Så därför tycker jag att två butikschefer jättebra. Och att jag har det och att de är nära i den dagliga driften gör ju också att jag får en lugn och en trygghet i att kunna stötta där det behövs. Som nu är jag hemma i karantän en vecka och det känns hur lugnt som helst.
Men jag tänker så här att om, som vi förstår, så var det din pappa som ägde ICA Brottby, och när han kände att nej, men jag har gjort mitt, då sa du ja, men tack, jag tar över. Är det så vi kan förstå på ett lite enklare sätt?
Nej, alltså pappa har alltid pratat om att han ska vara ICA-handlare så länge som det bara går. För att han älskar yrket. Men vi kom ju till en punkt när vi kände att nu är det dags. Och det var en process där vi jobbade ganska många år tillsammans. Där vi kände att ja, men nu är det dags. Nu kliver Viktor in och köper alltihop. Och pappa hade då hunnit bli Han fyllde 65 månaden efter då, och då kände han att ja, men nu blir det ganska lagom att gå i pension.
Men vad har du för betydelse för Brottby? För din pappa borde ju ha, jag tänker din pappa hade säkert en betydelse, men vad har du för betydelse att driva en ICA-affär som faktiskt är på väg att vara väldigt modern affär?
Ja, vilken betydelse jag har, det sitter ju i vad var och en tycker. Så att det är ju liksom, om jag gör saker och ting som förtjänar människors förtroende, ja, men då är jag betydelsefull. Gör jag saker och ting som gör det sämre för folk, då vill de ju göra att jag är mindre betydelsefull. Så att det är väl någonstans så att man får det man förtjänar. Och min ambition, som ni sa innan, har ju tidigare varit att driva Sveriges största livsmedelsbutik. Och det skulle jag säga att just nu så är det inte riktigt centralt, utan jag har lite bytt riktning. Just nu så är visionen som vi jobbar mot att bli ett bättre företag än det bästa företaget som finns i världen idag. Och det är ju lite mer långtgående, och då är det, gör vi det, då är vi jättebetydelsefulla, inte bara i Brottby utan på en mycket större nivå. Så betydelse, ja, jag menar, alltså jag känner att vi gör meningsfulla saker, och då är man väl betydelsefull och att människor tycker det, för så upplever jag att det är. Vi får så himla mycket positivt, så vi märker i butiken att vi är betydelsefulla, och det är inte jag som är betydelsefull utan det är vi ihop.
Och då tänker jag så här att jag har ju tittat på dina TikTokar och ditt Instagram och lite så här, så tänker jag så här att det går ju väldigt snabbt och fort med dig, och då tänker jag så här, din familj och din partner, alltså är de med dig i alla dina planer, eller behöver du bromsa själv för att de ska hänga med? Eller?
Ja, det är en riktig observation att det går väldigt fort och att jag tänker mycket och jag leker mig fram till det jag tycker är roligast. Och det är väl en av mina viktigaste insikter i det sista året, att det är ganska så viktigt om man vill uträtta saker ihop med andra människor att börja med att lyssna och lyssna in hur upplever andra människor situationen. För att liksom någonstans ha en samsyn i att här är vi just nu. Så här skulle jag vilja gå framåt. Hur passar det för dig? Och så. Och där är liksom, ja, alltså jag behöver ju ta hand om alla mina relationer väldigt bra. Och allra viktigast om jag har närmast mig. Och där har jag blivit mycket bättre på det. Att lyssna in mera och anpassa. Nu var det idag att vi sköt upp. Jag frågade er om det gick att skjuta upp podden en timme för att min fru hade en sak som var viktig för henne. Och det gick ju bra för er. Hade det inte gått så hade vi kanske fått tänka om på något annat sätt. Men jag trodde det skulle gå. Ni är snälla.
Ja. Ja. Men ni dokumenterar mycket av ert arbete på TikTok. Och det här har gjort er oerhört kända över hela Sverige. Och nu har flera affärer börjat haka på och göra lite olika saker. Och ni skickar utmaningar mellan er och så. Men hur jobbar ni fram liksom, vad ni ska lägga ut för något? Hur kommer ni på allt innehåll?
I stunden. Det vi tycker är roligt. Då plockar vi upp en kamera och så pratar vi om det. Eller en kamera. En mobil. Så att väldigt enkelt. Sen kan det ju vara att vissa saker växer fram i mitt huvud eller någon annans huvud. Som att det här är riktigt och det här skulle vi vilja prata om. Men det är ju inte skriva manus och klippa och klistra och bygga upp videos. Det har vi inte riktigt gjort någonsin.
Så ni får inte prestationsångest när ni inte kommer på någonting? Liksom?
Nej, det skulle jag inte säga. Utan det, alltså, det, nej, det är väl en styrka i det vi gör. Att vi känner inte så mycket prestationsångest. Av vad jag kan säga, jag gör det inte i alla fall. Mm. Jag sa det till min fru innan jag gick upp och skulle spela in den här podden att det känns väl lugnt. Vad är det värsta som kan hända? Jag säger något dumt. Och det gör vi väl alla ibland. Liksom. Så att, tänker man så blir det enkelt.
Ja, precis. Mm. För alla är ju inte bekväma med att visa upp sig på nätet och i sociala medier. Hur fick du med personalen på det här?
I grunden skulle jag säga genom att kliva fram mycket själv och visa att det är okej. Okay. Och att vara tydlig mot allihopa med att man får vara med så mycket eller så lite som man vill. Och vill man inte vara med någonting alls, då behöver man inte synas någonting alls. Utan helt frivilligt tror jag har varit att vi har pratat om att det är så vi vill att det ska fungera. Det tror jag absolut har varit en nyckel i att det har fått att funka.
Mm. Ja, jag är ju jätteförtjust i Tobias, eller Tobbe som han heter. Men nu, min fråga var så här, vad har han för roll hos er? Och nu var han alltså butikschef. Han verkar ju så stabil och sådär. Och då är det ju lite, så här, lite funderingar kring hur mycket, vad heter det, kring det här med tjejer som kommer på affären och sådär. Jag tänkte så här, har personalen blivit medietränad eller har ni haft interna kurser på hur de ska hantera?
Nej, men inte medietränad i grunden, men vi pratar ju ganska mycket om hur vi ska hantera situationer som dyker upp, och när det händer någonting så ser vi till att lära oss om, liksom, av det. Vi hade ju en incident som var liksom, hade kunnat bli väldigt läskig och var lite läskig i samband med att tidigt när vi började synas på TikTok så syntes lucka mycket. Och då så kom det fram, då en fredagkväll så kom det en tjej och knackade på hans dörr hemma. Och det var ju, då var det ju verkligen liksom, det här, oj, det här, nu är det, nu behöver vi ta det här på allvar. Och då är det ju fantastiskt att vi är verksamma inom ICA och kunde ringa till ICAs säkerhetschef i butik, Anders, som kunde komma ut till oss och prata om hur gör vi nu? Hur gör vi för att säkra att vi har kontroll på situationen när det blir jättehett? Och då var ju liksom, då fick vi veta hur gör man om man vill plocka bort sig från synlighet på de här söksidorna som finns på nätet, hitta.se och Eniro och sånt. Så det lärde vi oss ju av. Och ja, vi lär oss hela tiden. Men det är ju väldigt viktigt för oss att säkra att det är trygghet och att man har valt det själv och att man är medveten om eventuella risker som finns.
Mm. Jag tänker till exempel att ett fan kanske dyker upp i butiken och har sin egen mobil och börjar filma och sådär. Och att det kanske är svårt att säga ifrån. Eller, ni får inte kontroll över innehållet liksom.
Nej.
Har ni tänkt mycket på det eller hur?
Ja, alltså, när det kommer till om det händer sådana saker att det kommer in människor i butiken, så är ju de allra flesta människorna väldigt, väldigt trevliga och väldigt snälla. Som det är i alla fall i butik i grunden. Sen är ju inte alla det. Och då får man någonstans liksom känna att vi finns där för varandra. Om man tycker att en situation inte känns bra, då tar man hjälp av en kollega och tar sig ifrån situationen. Och det är ju ja, det är sånt man behöver prata om för att vara redo när det, om det skulle hända. När det kommer till sådana situationer som du beskriver, Magnus, jag kan inte peka på att det hänt direkt på det sättet, vilket är skönt.
För jag tänker att det är lätt hänt att man är kändis i butiken, men sen på sin fritid också kanske man är på fest någonstans och säger någonting som kanske inte är PK eller liksom... Om det kommer ut något olämpligt, om det skulle bli viralt, är det någonting ni pratar om? Man för sig utanför? För ni,
utanför
din personal
är det
blir ju ändå butikens ansikte. Liksom.
Ja, nej men alltså, vi har inte pratat jättemycket om det. Jag har ju pratat en del med Martin och Luca om det, som är de som över tid har synts mest. Och det är väl egentligen som så att vi är liksom... Det är som det är till vardags, att man får ta ansvar för sina handlingar. Och skulle någon säga någonting dumt, så är det liksom, då ligger det ansvaret på den som har sagt något dumt. Det är att liksom, syns man mer i sociala medier och så, då har man ett större ansvar. Och man kommer att också, om man gör dumheter, att synas mer för det. Det var ju som när vi spelade in det här. Igår så kom det ut att Bianca Ingrosso hade haft en pälskappa på sig. Det verkar som att det inte var med flit. Men hon får ju fortfarande ta ansvar för att det blev fel.
Ja, men hon gick ut och sa att det var fake. Men det var tydligen med päls alltså.
Ja, men hon hade ju missuppfattat det. Det var med päls i det fallet. Det var det. Men hon trodde ju inte det. Och det är ju liksom, ja, det verkar ju som ett ärligt misstag från hennes håll. Och då får hon ju säga att det är ett ärligt misstag. Men det är inte alltid självklart att man får komma till tals när man ska förklara sig. Vilket hon uppenbarligen fick i det där. Men inte nådde fram till alla, för du hade inte hört det.
Nej, jag hade inte hört det. Men det är ju precis som du säger, för ibland behöver man ju ta ett steg tillbaka för att få perspektiv både på sitt uppdrag och sina mål. Gör du det och hur ofta? Jag tänker mer som i din ledarroll.
De bästa tillfällena jag har för det är bilresan till och från butiken, och så tycker jag om att springa i skogen. Och gärna springa i skogen, inte nödvändigtvis fort, utan mest bara rensa huvudet och låta det gå åt alla håll. Så reflektion är jätteviktigt för mig, för att se till att jag förstår min tillvaro och ja, men egentligen kan styra hur jag tänker framåt. Så det, jag lägger tid på det, för jag tycker att det är viktigt och kul.
Du skickade ju bilder till oss som är på vår hemsida. Och då skrev du att en av dem representerade dig bättre idag och i framtiden. Och du har ju också sagt i din podd Gamla regler för en tid sedan att du har börjat gilla dig själv mera. Så min fråga, var det inte så förr? Och hur lång tid tog det för dig att tycka om dig själv?
Ja, men egentligen så ska inte jag säga att jag på något sätt har stuckit ut i att inte tycka om mig själv. Jag har oftast tyckt väldigt bra om mig själv. Så att jag har full respekt för att människor brottas jättemycket med de här frågorna. Jag är bara väldigt tacksam för att jag är i en situation där jag tycker väldigt mycket om mig själv. Och jag tycker att det är någonting som är eftersträvansvärt och som man gärna får vara stolt över. För att ju mer människor tycker om sig själva, desto snällare blir de, tror jag. Och en insikt som jag fick sent under hösten var att jag blev retad lite i lågstadiet för att jag hade lockigt hår. Vad det berodde på eller inte spelar ingen roll, liksom, om det är avundsjuka eller att man ser något annorlunda ut eller så. Men jag kom fram då till någonstans att jag har inte riktigt låtit mig själv ha lockigt hår sedan dess. Så att då testar jag det nu. Jag har lite längre hår och lockigt hår. Det är ju jag, och det kan jag väl för fan få prova ha. Och vad folk tycker om det, då får vi tycka vad de vill. Gillar jag det så är det bra.
Har det här gjort att du har blivit en bättre ledare, tycker du?
Ja, absolut. Att människor som tycker om sig själva blir snällare, och bra ledare ska vara snälla. Det tycker jag är, för min syn på det ser ut så.
Nej, men jag tänker, du pratar ju ofta lite metaforiskt och också bilder. Det är Skalman och det är Bamse och lite så här. Men när du blev ICA-handlare, var det din första stora ledarroll?
Det måste man väl säga i grund och botten så. Sen har jag ju spelat fotboll i många år, och i liksom ledarskap har jag liksom alltid tyckt varit intressant. Innan jag blev ICA-handlare så var jag butikschef i butiken också. Och min pappa som var handlare då lät mig ta mycket ansvar och kliva in och ta en ledarroll. Så att alltså jag tycker om att, liksom, att påverka saker och ting utifrån det jag tycker är bra. Och tar jättegärna och förvaltar andras förtroende. På fotbollsplan så har jag ofta tagit en ledarroll och liksom... Även om jag inte varit nödvändigtvis lagkapten eller så, så har jag liksom aldrig varit den som sitter tyst och accepterar någonting som jag tycker är fel. Och det är väl liksom någonstans ledarskap att försöka påverka saker och ting för gruppens bästa.
Ja, men så då har du också ett mod i dig, att du har vågat ta de här stegen som kanske många inte vågar vara. För det känns ju väldigt självsäker och modig i både på din TikTok och nu när vi pratar med dig, att du... Jag känner, har det alltid varit så, eller är det någonting som har vuxit med ålder?
Ja, alltså jag har mognat precis som alla gör under åren, men att vara liksom att vara modig och stå upp för mig själv, ja hur det har blivit som det har blivit, det vet jag inte i full grad, men att våga någonstans för min del så kommer det utifrån att jag tycker om att ha roligt, och då är det viktigt för mig att ta ansvar för att jag får roligt ihop med människorna runt om mig. Och någonstans så är det liksom, tror jag, att det är snarare liksom en handlingskraft och en tro på att jag kan påverka som ligger till grund för det, och den har jag nog haft väldigt länge, att jag känner att det är jag inte nöjd med någonting så finns det saker jag kan göra åt det. Sen har jag blivit bättre på att faktiskt se till att ta tag i det fortare än vad jag var när jag var yngre.
Vi förstår ju att det är en bråkdel av de anställda som vi ser, som vi kan följa på nätet. Och jag hörde i din egna podd för 2 år sedan att ni var 30 anställda. Hur många anställda har du idag?
Ja, vi var nog inte 30 stycken för 2 år sedan egentligen. Utan just nu så är vi... Alltså, totalt sett så skulle jag säga att vi ligger runt 35 i nuläget. Sen så är det ju liksom någon som kan vara tjänstledig för studier och någon som är föräldraledig och så, men vi är inte fler än 40 och inte färre än 30.
Fick du ärva personalen när du tog över butiken? För det är väl samma som jobbar kvar?
Ja, men egentligen sett till att jag var butikschef innan jag blev handlare i 6-7 år så hade jag ju anställt majoriteten av dem jag fick ärva. Och på så sätt liksom en ganska så naturlig övergång som blir en skillnad om man är en ny ICA-handlare som kommer utifrån. För då får man ju också behålla allihopa, men nu kände jag ju alla sedan innan. Så att på så sätt ganska så liksom en enkel övergång.
Ja, och då blev det inte heller svårt att få iväg, alltså om man tänker få alla på samma bana när du ville förändra ICA-affären när du blev ägare efter din så. Men vad är din grundfilosofi egentligen?
Ja, vad är den? Egentligen så skulle jag säga att jag har ett favoritord i hela världen som heter Ubuntu. Och det är ju någonting som jag upptäckte för en, vad kan det vara, cirka 2 år sedan. Mindre, som egentligen lirar väldigt väl med hur jag har tänkt även sen innan. Och Ubuntu är ju idé som kommer från de södra delarna av Afrika och har funnits väldigt, väldigt länge där, som egentligen handlar om medmänsklighet och alla människors lika värde på ett sätt att man praktiserar det och behandlar det så i vardagen. Att det är liksom att inte sätta sig själv först utan att sätta gruppens bästa först och på så sätt få mer själv. Det låter ju liksom luddigt och fint och kalla det PK om man vill det, men det funkar också i praktiken. För tittar man tillbaka på vad som skedde i Sydafrika när det landet förändrades jättemycket, när det gick från apartheid till en demokrati, så kom både Nelson Mandela och Desmond Tutu, liksom, de var ju uppvuxna i den här traditionen och kan det ordet och den filosofin och bär det med sig. Och Nelson Mandela är ju liksom väldigt välkänd hos många, men Desmond Tutu som nyligen gick bort är inte på samma sätt. Desmond Tutu var ju ärkebiskop i Sydafrika och ledde försoningskommittén, tror jag det heter, som egentligen skulle bygga ihop landet igen och att få den vita minoriteten som hade haft det väldigt gott ställt innan förändringen här och den svarta majoriteten. Nu använder jag de uttrycken för att det är de som används. Mer hudfärg, för det var så konfliktytan såg ut där. Och då handlade det här om att få ihop landet, att få dem att kunna leva tillsammans, fast att det naturliga kanske är att nu har vi fått makt, nu ska vi hämnas. Mm. Och det lyckades de på landet att liksom, ja, att man ville allas väl i den processen. Sen har Sydafrika som alla länder en mängd problem, men det naturliga om det går till sånt maktskifte är ju hämnd och krig och en massa förskräckligt, vilket inte skedde där. Så det har ju visat att idén kan fungera praktiskt. Och som jag ser på det, så någonstans så ser jag på det som så att den världen som jag skulle vilja leva i är en värld där man månar om sina medmänniskor och försöker vara snäll. Och det symboliserar i ordet väldigt mycket för mig. Att det är att man bryr sig om sin omgivning. Och på så sätt så blir det bättre för mig också. Mm.
Har jag förstått det rätt att om jag är en bra person så påverkar jag andra människor att bli bättre personer också?
Mm. Ja, men exakt. Ubuntu. Ja, men en beskrivning av det också är att man blir människa genom andra människor. Och egentligen jag menar, man blir gladare och mår bättre och tycker bättre om sig själv om man gör goda saker för andra människor. Om man ska sätta det i motsats mot att om man gör elaka saker mot andra människor, då dömer man ju förmodligen sig själv för att man förstår att det här är inte så snällt. Mm.
Men hur gör du för att få dina medarbetare att bli lika engagerade som du är? Jag tänker på motivation och glädje i arbetet och så.
Jag har lärt mig att det effektivaste sättet att lyckas med det är att faktiskt bry sig om dem på riktigt.
Ja, men vad fint. Ja, nej, men för att det är lite så att vi har ju tidigare haft en gäst som heter Nicolas Jacquemot. Han har ju skrivit en bok som heter Chefen som kom ut ur sitt rum. Och vi uppfattar precis det att du är ju den här chefen som har klivit ut ur sitt rum och inte längre sitter vid skrivbordet. Det känns ju som att det är ett medvetet val som du har gjort för att just bry dig om dina anställda. Eller hur tänker du? Har jag helt fel eller?
Nej, alltså den beskrivningen, absolut, den skriver jag under på. Jag tror att det är jätteviktigt. Alltså, det är liksom för att som chef vinna förtroende och att leda organisationen i riktning mot någonting som alla vinner på, så måste man vara där tillsammans med alla andra. Vi har ju en liksom svensk ledare som har påverkat världen i det här i SAS, Janne Karlsson. Hans Rivpyramiden är ju en klassiker på världsnivå. Och den är väl från 80-talet någonting. Men den beskriver ju hur han gjorde det här. Så det är ju liksom, det är inga nyheter egentligen. Det är bara att det är inte alla som förstår värdet i det.
Skulle du kunna ge något tips på hur man kan kombinera att vara personlig med sina medarbetare och samtidigt ha kvar en stark ledarroll?
Jag skulle säga att en stark ledarroll får man om man är personlig med sina medarbetare. Att det är en väg fram till att uppnå det. Och som man behöver engagera sig och ta tid. För jag tror när det kommer till en ledare som människor ska lyssna på, så ser man hellre att det är en ledare som man själv har valt än någon som säger nu är jag din chef och jag är din ledare och du ska lyssna på mig. Det blir inte lika bra om det är påtvingat. Har man gjort sin egna val att det där är min ledare, då lyssnar man mer på den. Precis som om man har röstat på en statsminister. De människorna som har röstat på partiet som statsministern företräder har större förtroende för honom och ser honom mer som sin ledare än människorna som har röstat på absolut inte den statsministern.
Men jag tänker lite det här att, men hur gör man då som chef? Man är väldigt nära sin personal. Ja, men det här med AV och så. När vet man att, ja men oj, nu kanske jag inte ska vara med? Eller hur gör du i de här situationerna? För ni är ju ganska närliggande ålder också. Och du måste ju också ha kul med ditt jobb.
Ja, så. Jag har ju innan hört det sägas till mig att liksom chefen ska gå hem i tid och kommer inte för nära dem och så vidare. Och det är ju... Det kan ju vara sanningar för vissa människor och att det är ett sätt att upprätthålla sin liksom personliga trygghet och så vidare. Men för mig så är det liksom tomma floskler. Alltså var så nära med dem som det bara går och var det själv. Alltså fejka inget, utan sist vi hade personalfest säger man ju, men jag gillar inte att använda ordet personal i grunden. Men vi använder det ordet.
Ja, men vad använder du för ord då istället för personal? Medarbetare?
Ja, medarbetare är ett fint ord, men jag tycker mer om att kalla det för medansvarig. Men vi är väl inte riktigt framme där fullt ut än. Men för att stanna i då personalfesten. Ja. Sist vi var lagade mat på ett ställe som heter Avecchia tillsammans. Och sen efter det så skulle vi vidare och på någon form av efterfest på det. Och så hamnade vi på O'Learys 12 och så var det karaoke. Alltså, jag är ju med, för jag tycker att det är roligt. Och de tycker att det är roligt att jag inte är stel och ska liksom visa att jag är för mer. Utan jag är en i gänget. Sen har jag vissa ansvar som de inte har. Men det är ju, liksom, det är ju för att organisationen behöver det. Men jag tror att man ska vara så nära människorna som man samarbetar med som det bara går. Samtidigt som man är sig själv. För att det är, alla människor tycker inte om att vara ihop med andra människor hela tiden. De här begreppen introvert, extrovert. Det finns fantastiska chefer som vill vara för sig själva också. Men jag tycker om att vara med människor.
Men skulle de acceptera att du sa så, nej men jag drar hem ikväll för att du är trött eller så? Eller skulle du känna att jag behöver nog vara den personen jag är glad och positiv och gillar att vara i nuet, om man säger så? Eller? När man har dåliga dagar.
Nej, men alltså alla får ha dåliga dagar och det är jätteviktigt att få ha det. Eller att man är trött eller att man har ansvar. Jag känner att jag är accepterad för den jag är. Om jag säger att nu vill jag gå hem. Då har jag människor runt om mig som tycker ja, det är klart att du ska gå hem om du vill gå hem.
Du har jag nämnt det här lite grann tidigare. Men om du själv får nämna tre egenskaper som gör en bra ledare, vad skulle det vara då?
Nej, men alltså det viktigaste är att man lyssnar, utan tvekan. Sen är ju att sträva efter att vara tydlig, skulle jag säga att det är viktigt också. Och jag har inte tänkt på frågan riktigt, men lyssnande, tydlighet och ja, alltså mjuka värden, omtanke. Jag skulle kunna ta vilka mjuka värden som helst, skulle jag tro. Ansvarstagande tror jag också på. Så vi kan väl ta dem.
Ja. Hur för du över ditt syfte och värderingar på dina medarbetare?
Ja, nu nästa vecka så ska vi ha en strategiworkshop när vi ihop ska ta fram hur tänkte vi jobba framåt. Och då är det nya vinkeln på det nu när jag har förstått hur viktigt det är med lyssnande. Att vi ska lyssna på varandra. För att alla får liksom framföra vad de tycker och vill. Och när alla har fått komma till tals om det så försöker vi bygga upp någonting av det som alla vinner på. Så ja, lyssnande är min huvudsakliga väg framåt. Men även att vara rak och tydlig mot mig själv i att liksom styra mina prioriteringar. Det är också jätteviktigt. Mm.
Men är det med dina butikschefer du drar ihop ditt strategi för ditt företag? Eller gör du det? Vem är det du bollar idéer som bara har med ditt företag och dina tankar att göra?
Tidigare så har det varit väldigt mycket med mig själv och den yttre inspirationen som jag har hittat. Men nu har jag faktiskt på senare tid lärt mig och insett att jag kommer göra det bäst ihop med alla de människorna som påverkas av det. Och då är det i första hand mina medansvariga i butiken. Allihopa får komma till tals. Men även så har jag ett större ansvar än vad de har i relation till våra externa partners, oavsett om det är våra leverantörer eller långivare eller ja, vad det än kan vara. Samtidigt som de har större ansvar i relationen till våra gäster, som jag hellre säger, än kunder. För de träffar dem mer än vad jag gör.
Men jag tänker, ni går ju ändå lite under ICAs stora paraply som har vissa värdegrunder och lite så. Men har ICA möjlighet att ha mentorer till er, ICA handlar ute i landet, för stöd och sånt här i frågor? Eller åker ni, eller hur? Finns det något program på det sättet på ICA?
Men jag tappade lite ljudet i början.
Ja, nej, så här, ni går ju, jag menar, för att kunna heta ICA så går ni ju säkert under ICAs stora paraplyorganisation. Och då undrar jag om ICA har någon typ av mentorskap för ICA-ägare för att kunna jobba med frågeställningar som de kanske inte kan lösa med sina anställda då, tänker jag.
Jo, men vi har ju ett omfattande samarbete med ICA Sverige, som är egentligen ansvariga för att leverera varor till oss och ta fram tjänster som vi i ICA-butiker gemensamt efterfrågar, och ihop med andra ICA-handlare samarbete. Så att det är, vi har jättemycket utbyte, och det är väl egentligen så som vi ska göra inom ICA, att det, vi ska lokalanpassa våra butiker, och det vi ska göra tillsammans ska vi samarbeta om.
Och då kommer det till mig så här, men vad tänker du kring när du anställer, kring mångfald? Jag menar, jag tänker så här, kön, etnicitet och så. Nu har du haft, som jag förstår det, ett team som har jobbat väldigt länge hos dig som trivs. Men jag tänker, när du vill nyanställa och så, vad tänker du, hur tänker du på det sättet?
Vi är ju ändå en dagligvarubutik, så det är lätt att se på det som att vi har haft de människorna vi har väldigt länge, men det är också väldigt... Det är relativt sett hög omsättning på människor i en dagligvarubutik i allmänhet, med att det är många unga människor och man börjar plugga och så vidare. Så att, alla stannar inte jättelänge. Jag har inte riktigt siffror på hur länge folk stannar. Men vad vi letar efter, i grund och botten så vill jag att vi inte ska titta på olika definitioner på människor. Kön, etnicitet och så. Utan titta på vad vill den här människan och ha det som grundperspektiv, men också söka olika typer av erfarenheter. För att människor är så mycket mera än sitt kön och sin ålder och så, men har man skilda erfarenheter mot vad gruppen har, då har man ett liksom mångfaldsperspektiv att bidra med som stärker den personen. Men bara för att man är kvinna så tillför man inte liksom typiskt kvinnliga egenskaper, om man skulle liksom gruppera det så, utan det är ju på individnivå att kolla hur passar den här individen och den här individens vilja att göra bra saker ihop med andra, ihop med våran grupp. Men mångfald i allmänhet är jag helt övertygad om att det är oerhört viktigt.
Men vi har ju pratat om lite vad som gör en bra ledare, men vad tycker du gör en bra arbetsplats?
Att man vill gå dit, att man trivs, att man har roligt, att det är liksom, när man kommer till sin arbetsplats så ska det de allra flesta dagarna kännas, shit vad kul, nu ska jag vara här i 8 timmar eller hur länge det är. Och det blir kul. När det är slut så blir det jag går till då kul. Att det bidrar till ens liv på ett positivt sätt. Att man känner att jag jobbar och jag lever mitt liv utanför, och alla delar gör mitt, liksom bidrar positivt till mitt liv. Så tänker jag nog att det vore fantastiskt om alla människor såg på sitt jobb så.
Och du har sagt att det är viktigt att lyssna. Och då tänker jag mig att du kanske är bra på att delegera ansvar. Är det så att du kan stoppa dig själv från att peta i liksom detaljer och micromanagement, om man säger så?
Ja, jag har blivit ganska bra på att inte peta i detaljer och micromanagement. För att jag tycker att det häftigaste som finns är att när det händer någonting som överträffar mina förväntningar, och de har gjort saker och ting som jag inte trodde var möjligt. Ju mindre jag behöver lägga mig in i detaljer och det blir fantastiska saker, desto bättre är det. Det är helt underbart när det kommer, vi har tagit fram det här. Wow, hur gjorde ni det där? Det är häftigt på riktigt, tycker jag. Och då är det liksom, då måste man backa. Annars så blir det liksom, annars så finns det inte utrymmet och kreativiteten. Och det är också jätteviktigt i det där att gör man fel så lärde man sig någonting. Och att det är liksom inte att jag kommer och säger, nu har du gjort fel, det här blir himla tokigt, nu får du skärpa till det. Utan, jaha, det blev fel. Ja, hur tänker vi nu?
Och så gör man om det och gör bättre.
Mm. Jag tror att det är jätteviktigt, och det handlar liksom om att ha en trygghet. Kalla det psykologisk trygghet eller vad man än säger. Att det är, det blir tokigt ibland. Alltså, vem blir det inte tokigt för ibland?
Ja, men du har ju en jätteskön inställning, och då jag tänker så här att hur vågar du släppa taget för saker och ting? För jag tycker det låter jag har ibland svårt att släppa taget, utan bara vara där och peta. Men ja, har du något tips till mig?
Ja, jag ställde en fråga. Kan jag ställa en fråga, Therese? Tror du på allt ditt liv?
Nej, det har jag faktiskt inte. Mm. Nej, det är sant.
Och det är, jag tror att det är de perspektiven som man behöver ha. Man kan inte ha kontroll på allt. Då får man välja vad det är viktigt att man har kontroll på i livet. Mm. Om det är liksom att man är en pålitlig person, att om man säger att man ska komma hem en viss tid så kommer man hem den tiden och tar ansvar för att sköta det. Eller sovvanor eller vad man tycker är viktigt. Mm. De grejerna som man faktiskt känner att det här måste jag för min egen skull ha kontroll på. Fokusera på att få full kontroll på dem och det övriga. Ja, är det viktigt att ha kontroll så ta den. Kan du släppa kontrollen? Skulle det kunna bli bra om du släpper kontrollen? Ja, gör det. För insikten, jag kommer inte ha kontroll på allting. Det är bara att gilla läget.
Mm. Men får du någonsin positiv kritik av din personal?
Ja, absolut. Jag blev så himla glad igår. Då fick jag ett mejl från Michaela som pluggar egentligen. Hon pluggar till Agile Project Manager. Och nu håller vi på att rita upp en ny butik. Och det är egentligen hennes drömjobb. Och hon frågade mig, skulle jag kunna få lite insyn i det här? Och jag bara, ja, absolut. Jag skickar över alltihopa. Jag fick ett jättetrevligt mejl och då blev jag glad. Och sånt får jag till och från. Ibland jätteofta. Alltså, folk säger flera snälla saker till en än vad man tänker på ofta. Att det är egentligen, om man letar efter att folk säger snälla saker till en och uppmärksammar det, då får man höra mycket, och det är jag helt övertygad om att alla får. Så att det är någonstans, tror jag, att våga uppmärksamma det och att säga tack. Mm.
Men hur stor yta har du på din ICA-affär i Brottby nu?
Vi har totalt sett ungefär 700 kvadratmeter butik, om man tittar på både ute i butiken och våra lagerutrymmen. Vi brukar säga att vi har 520 meter säljyta, som är egentligen, alltså det är kundens yta där man kan gå runt och handla. Och det är, ja, men det är ju inte en jättestor ICA-butik.
Ja, men det låter mycket ändå när man hör det. Men är det det som ni kommer rita om och göra om så att det blir mer kundvänligt och att köpvänligt när man går i det? Eller tänker ni bygga ut, eller vad är det som är för planer?
Ja, den här podden släpps inte nästa vecka, va? Utan den dröjer lite innan den släpps. Ja. Då kommer det vara offentligt också. Att vi har ju ett bibliotek i vår fastighet. Ja. Och biblioteket kommer att flytta ut. Och det kommer att bli restaurang där. Så vi kommer bygga ihop med butiken. Och det kommer bli större butiksyta också.
Det kommer bli att man kan ta ett glas vin på innan man handlar, typ.
Ja, och äta bra mat i anslutning till butiken som vi tar fram. Tar tillvara på resurserna från butiken, säkrar att vi får lägre matsvinn, även om vi lagar inte mat på varor som är dåliga, utan vi använder liksom de resurserna vi har på ett mer effektivt sätt och får till en restaurang också.
Ja, men så har de i Sundsvall på deras ICA-esplanaden, och det är ju supertrevligt. Man till och med kan ta sin kundvagn och åka, och så förstår man ju att de har ett tänk där kring på med mat och sådär. Ja, men spännande, vad kul att få vara med om, för ni har gjort en ny del också, förstår jag. Den ska då utvecklas, bli större då. Ja.
Mm. Den blir större, utvecklas, och egentligen delin och restaurangköket kommer sitta ihop och vara liksom en meter emellan. Så det kommer kunna bli jättebra samarbeten där, och vi kommer bli bättre på mat i butiken också av det här. Så det är jättehäftigt, är det.
Ja, men ja, för mig så var det Brottby, jag vet inte ens om det är Brottby, men de är mest kända för de här kokosbollarna som man kan köpa vid när man stannar till vid, eller hur? Eller
det är ju nästan Brottby. Det är ju Vallentuna kommun, avfarten efter Brottby, så ligger Söderhall, där man kan köpa kokosbollar längs vägen. Ja. Så det är nära oss, och det är ju, kokosbollarna är ju lokalproducerade, men det är ju tekniskt sett inte riktigt Brottby, men det är våra kompisar.
Okej. Ja. Ja, men och då, det, nu blir det lite högt och lågt och sådär, men du har ju sagt att du ska fokusområden i år.
Ja,
ja, precis. Och kan du utveckla, vad innebär det? Och, ja.
Och hur kom du på det?
Egentligen, fokusområde började jag. Vi satte igång, innan jag blev ICA-handlare så satte vi igång ett projekt som heter Ledande butiksdrift, som egentligen handlar om att bygga en struktur. Och från början så är det ICAs variant på Toyotas Lean-koncept, som är någonting som jag bär med mig i stor utsträckning. Men en av delarna i det var att man har ett fokusområde då, som man pratar om varje vecka. Och det har vi utvecklat till att bli lite olika saker. I butiken pratar vi ofta om våra fem ledstjärnor: trygghet, tilltro, omsorg, ubuntu och mod. Men för egen del så landade jag för vad det nu var. Jag tror att det var 2018. I att ja, men istället för nyårslöften och sånt, så sätter jag ett fokusområde på mig själv varje år. Någonting jag tänker på, att det här vill jag bli lite bättre på. Och ja, jag har i två års tid, de två senaste åren fram till i år, har jag haft tydlighet som sånt som jag har fokuserat på. Att det vill jag bli bättre på, jag vill bli tydligare. Och det har hjälpt mig i viss, liksom, på många sätt. Men det jag kom fram till då inför i år är att jag skulle vilja fokusera mer på tid. Och hur jag hanterar min tid. Och det är, nu är vi ju bara liksom en liten bit in i, ja, vi är nästan igenom januari. Men det har redan hänt en massa saker för min del i att jag har blivit bättre på att hantera min tid.
Och det är därför du också har haft ditt sånt här läsförbud?
Ja, egentligen inte. Det var ju förra året.
Var det förra året? Okej. Okay.
Det var i slutet på förra året. Det kom av ett, ja. Jag läser en bok som heter Lev kreativt. Som egentligen är ett, vad ska man säga, det är ett 12-veckors program för att liksom ta fram sina kreativa sidor på ett bättre sätt. Och det kanske var det som mynnade ut i tidfokusområdet också. Men jätteanvändbar bok, men den kräver att man gör boken. Ja, fortsätt du.
Nej, men jag tänkte, klarade du av att ha det här läsförbudet?
Inte fullt ut, men mitt läsförbud var i alla fall en vecka så skulle jag inte läsa någonting överhuvudtaget, vilket innebär att man läser inte texten på matförpackningarna heller. Man försöker hålla sig från att läsa helt och hållet. Det var mitt experiment. En vecka tar ju slut och går över. Men jag testade där. Vad gör jag med min tid när jag inte läser? Och en av de största vinningarna med det är att jag ringer mina kompisar mer än vad jag gjorde innan jag testade det. Vilket jag uppskattar jättemycket. Men under den här veckan, jag kom på mig själv ganska fort varje gång jag började läsa. Det var en gång jag läste ett mejl och bara, men det skulle jag inte göra. Dock så tillät jag mig själv ett fast undantag som jag hade, som var att räkningar betalar jag. Jag går in och kollar om jag har fått några räkningar, så de betalar jag. För det kan inte, man kan inte testa saker och så riskerar man att bli självskadlig. Det funkar inte. Men att inte läsa, kollar man på film så läser man inte under texterna. Det går att hålla sig från att läsa en vecka, men jag tror inte så många klarar av att göra en jättelång period. Och det var jobbigt och utmanande, men det var också spännande att se vad som hände.
Men jobbar du mycket med din personliga utveckling?
Ja, det gör jag. Det är roligt.
Ja, men jag tänker så här, personlig utveckling. Men det är så här att du håller på med parkouren. Alltså det känns lite som att du är som en liten dörrastel. Alltså skogsparkouren. Vi kanske ska förklara lite vad det är. För parkour är lite olika.
Ja, skogsparkour är ju egentligen ett litet begrepp som jag hittat på min egen del för att liksom beskriva vad jag håller på med. Jag sticker ut och springer i skogen, gärna så ofta som jag kan, men det brukar i alla fall bli minst en gång på helgen. Och då är det, jag sticker ut och springer i skogen rakt ut, jag skiter i spåren och springer rakt ut. Jag har någon bra låt eller någon podd i öronen och sen så springer jag bara där. Sen kommer några stenar och stockar och grejer, hoppar över så hoppar jag över det. Så det är inte så akrobatiskt som parkour, det är mer att det här är liksom en frihetskänsla och jag får träning gjord, jag får reflektionstid, jag får lyssna på bra musik. Numera vet du fan om jag kallar det för skogsparkour längre, jag är mest ute och leker i skogen. Och tränar samtidigt.
Det är ren trailerlöpning egentligen, kan man säga.
Ja, då springer, jag vet inte, jag uppfattar det som att man snarare springer på stigar och grejer. Jag är skit i det också, jag bara springer och så får jag lite träning på köpet. Och det är kul.
Men när du vilar, för det känns det som jag försökte säga, var att du är lite som en Duracell-kanin. Och du är, alltså jag tycker du är superspännande. Jag måste ju säga att jag är väldigt nyfiken. Och jag tyckte det var väldigt roligt att lyssna på dig. Men vad gör du när du vilar?
Alltså egentligen så försöker jag se på det som så att jag leker mest hela tiden. Alltså jag håller nu på att experimentera med att åka till jobbet, att åka till lekplatsen.
Okay.
Att ju mer jag leker, desto mindre behöver jag göra annat. Jag kan ju vara hemma och leka med barnen. Eller så jag leker på jobbet. Eller så leker jag när jag läser en bok. Eller så leker jag fotboll. Och då är det så att leker man hela tiden och har roligt hela tiden, då behöver man ju inte hålla på och vila på en massa andra sätt. Man behöver sova och äta och ta hand om sig själv. Men jag behöver inte ligga på soffan och dega, för att det jag gör får jag energi av. Så då vilar jag ju redan när jag gör saker, och jag tror att det är grunden till att jag lyckas göra så mycket saker, att jag ser till att göra det som är roligt, och är det någonting som känns jobbigt i grunden men som är viktigt att jag gör, då är det ju också roligt att göra det, för att det är viktigt och skapar utrymme för saker som jag vill göra. Så att på så sätt vila, ja, men jag behöver ju liksom ladda mig och göra sådana saker som jag känner att jag vill göra. Jag vill vara med min familj. Och det kan ju många se som vila. Det är fortfarande liksom i grunden. Jag leker ju med dem oftast också. Så frågan är liksom, när det kommer till vila, tror jag, vad behöver man vila ifrån? Gör man jobbiga saker, då behöver man vila. Springer man och tar ut sig själv, då behöver man ju vila efter. Då kan man inte fortsätta springa. Men får man energi av det man gör, då tror inte jag att det behövs så jättemycket vila. Man behöver äta och sova och liksom annat som är viktigt. Men jag tror att mycket handlar om liksom, vad har man för mindset till det man håller på med. Gör man jobbiga saker, då behöver man vila. Och jag kan göra jobbiga saker också. Och då kommer jag behöva vila och göra sånt. Men vilan kan vara... Alltså, jag tror att det går teoretiskt sett att se på det som att jobb kan vara vila om man tycker att ens jobb är roligt. Är man konstnär till exempel och målar tavlor, då är ju det som är liksom, då är det både vila och jobb. Tror jag. Jag vet inte, men jag tänker så. Och det alltså sova, sömn är någonting som liksom har kommit av att det här fokusområdet tid. Att jag har sovit lite för lite tidigare. Men nu har jag ju kommit fram till att jag går upp. Jag är ingen morgonmänniska historiskt sett, har jag sagt till mig själv. Men jag har nu i drygt 3 veckors tid gått upp klockan 6 varje morgon. Vilket jag aldrig ville göra förut. Men det får jag till av att jag har en fast läggtid. Jag går och lägger mig senare 22:30 varje kväll. Och då får jag den vilan. För sömnen finns det ingen som över längre perioder klarar av att ta genvägar på, tror jag.
Nej, men jag gör nog likadant faktiskt. Och jag lyckas också komma upp 6 varje morgon. Och vår hund har ju lärt sig det till och med. Så om jag inte upp 6 på morgonen, men då står han ju där och gnäller.
Ja.
Men vila är ju oerhört viktigt.
Ja, för det ska sägas i det där för min del att jag var gärna uppe över midnatt och till 2 och så, och vaknade alltid trött. Alltså det var ju ganska nära i tiden liksom bakåt. Och det är liksom, det låter ju som att jag har allting klart för mig hur det ska funka. Men alltså sömnen har varit ett jätteissue för mig. Att jag har tyckt att det jag hållit på med varit så kul. Så jag har alltid vaknat trött. Och det tror inte jag att någon vill vakna trött varje dag. Man vill vakna pigg och med energi. Och det har jag börjat få till. Jag har hittat någonting genom att testa med den. Och jag är inte först för det. Det är uppenbart. Magnus har ju kunnat det långt innan.
Ja, vi kanske ska avsluta med. Och då har jag faktiskt en matfråga här. För att ni har ju gjort en kaffesemla. Blir det en kaffesemla i år?
Jag vet inte. Det beror på vad de i butiken säger. Ja, jag är inte inblandad. Jag hoppas det.
Ja, för jag bara en fråga som jag funderar kring. Vad finns kaffesmaken i den där semlan? För du har provsmakat den. Ja. På TikTok.
Ja, jo, men jag tror du, nu om jag minns tillbaka, det är nog grädde.
Okej, okay, ja. Mm. Vet du om det blev någon succé då?
Kaffesemlan var inte superduper succé. Den var uppskattad, men det var ingen liksom det här åker man 8 mil för att köpa den här.
Nej. För att jag inte
men, ja, men jag hoppas det blir en. Det är klart att vi vill det. Men jag är inte så inbladad.
Okej, okay, ja. Mm. Ja, men jag är superimpad på dig, får jag säga. För att jag tycker att det är, ja, men det är spännande. För nu är du så mycket yngre än vad jag är. Så att jag tycker du har kommit så mycket längre än vad jag har gjort. Och jag känner att det är fascinerande faktiskt. Att man... Ja, du har aldrig funderat på att skriva en bok.
Jo, det har jag. Ja. Det har inte kommit så långt. Jag håller på att skriva film.
Ja, men Aha. Det var det jag hade precis. Vi hade två grejer som faktiskt... Filmen, vad är det för någonting?
Ja, men det är ju lite en film. Den handlar ju liksom... I grund och botten så är väl målet med filmen att projektet ska kunna vinna Nobels fredspris. Att det handlar ju om att liksom visa för folk att man får gilla sig själv. Liksom, vad man än håller på med. Och gillar man sig själv och det man håller på med så blir man lyckligare. Det är väl egentligen någonstans agendan det. Att huvudpersonen ska egentligen vara den som tittar på filmen. Är glad med.
Okej, men det ska
jag
komma
gillar
ut nu,
att det... du sätter så bra mål också. Hela tiden.
Tack.
Det största, tack. Det bästa. Nobels fredspris. Jag måste fråga, jag tänkte på det, men jag ställde aldrig den frågan. För du sa att det nya målet med butiken var att ni skulle bli bästa företaget.
Nej, inte det bästa, utan bättre än de som finns idag. Det är jättekul om några är bättre, för då har vi mer att sträva mot. Utan ja. Vi ska vara bättre än de som är bäst idag. Om några andra springer fortare, då är det bara, då får vi jaga dem också.
Ja. Men vilka är bäst idag då?
Jag vet inte.
Men vad är det för måttstock liksom?
Nej, men alltså jag gillar ju Red Locker jättemycket. Nu är de ganska så nya och unga och så. Det är ju, jag vet inte om ni har, hur mycket ni vet om dem.
Ja, men det är ju de som sätter upp tampongstationer på vad heter det?
Det är det för, ja.
Och de är ganska, det är väl två eller tre unga killar? Eller? Nej, nu kan jag...
Det var två unga tjejer som startade, men deras TikTok-konto så är ju Kalle en kille som driver, vilket är ett jätteintressant grepp. De gillar jag jätteskarpt. Jag tror ju inte att det är något av de allra största företagen i världen. För de påverkas av börsstress och allt sånt där som kan göra det knepigt. Så att jag vet inte vilka det är. Och egentligen så spelar det ingen roll. För att visionen handlar ju om att se till att vi blir lite bättre hela tiden. Men jag inspireras jättegärna av fantastiska företag. Och det finns ju en mängd. Men Red Locker är några jag kollar mycket på. För jag har dem nära och jag känner dem också. Men sen kan det ju vara liksom, alltså alla företag tar ju goda initiativ. Och jag tänker världens bästa företag kan man ju vara i en millisekund. Eller i en, jag tror inte det är någon som fixar att vara mer än en hel dag i sträck.
Du nämnde ju också Toyotas lean-metod där. Och den går väl ut på just att de ska bli bättre hela tiden.
Ja, i grund och botten. Även om den liksom, jag tror att de har lite problem just nu i att de försöker bli lite effektivare. För de hade ju någon återkallelse och massa bilar och sånt. Och det finns en fara i om man hela tiden ska effektivisera. Men får man till produktutvecklingen ihop med det, liksom, då är de ju hemma. Och Toyota har ju varit vansinnigt framgångsrika liksom, under så lång tid. Så att de är ju liksom, de är inspirerande för allt de har lyckats göra.
Men du har ju näthandel också. Då undrar jag så här, hur långt far ni med näthandel? För alltså jag tänker... Uppsala kan jag tänka mig, för det är inte så långt att åka till Uppsala, men du kanske inte åker ut till Nacka med till privatperson.
Nej, men den är ju lite intressant, vår e-handel på ICA, för vi har ju ett e-handelslager som gör att egentligen så plockar vi och kör ut alla varor tillsammans, alla butiker i Stockholm. Så det gör ju att det har utgått från Jordbro, men utgår numera från mestadels från Brunna dit det ska flyttas över, alltså Bro. Och som det ser ut just nu så kör vi ju inte riktigt ner till Nynäshamn, men nästan till Södertälje och Gustavsberg. Och i norrort så är det norr om oss vid Kårsta, borta vid kokosbollarna, Åkersberga, Kungsängen och vad blir det mer? Ja, men på ett ungefär. Så egentligen en väldigt stor del av Stockholm där, som vi kan leverera till. Sen är det ju utmaningar i det också med att när vi levererar ihop så blir det ganska så standardiserat. Och att vi har lite samma sak. Eller jättemycket samma sak. Där vi kan påverka pris och marknadsföring. Vilket inte är jättemycket, men marknadsföring går att göra hur mycket som helst med. Pris är svårare.
Ja, men jag tittar faktiskt på er hemsida och såg att ni ligger väldigt bra i pris med näthandeln, tycker jag. Jämfört med exempelvis andra leverantörer.
Ja, det gör vi också. Det var ju PRO publicerade sin prisjämförelse här igår eller i förrgår. Och där låg vi ju på typ, om man tittar på riket, på vad kan det ha varit, 10-15 plats av 700-800 leverantörer var det blir, när man tar alla ICA-butiker unikt. Så att det är ju, ja, vi ligger ju bra till där. Sen får vi se hur bra vi orkar ligga till och hur bra pris vi behöver ha. För ligger man jättelågt i pris så är det ju svårt att få lönsamhet i det också.
Ja, sista frågan nu innan vi ska stänga ner här. Kycklingmannen.
Mm.
Alltså, vad är kycklingmannen? Och,
det är min kompis, Stockholms egen superhjälte.
Ja.
Han ser ganska mycket ut som mig, men jag vet inte riktigt vem det är. För superhjältar avslöjar ju inte sin verkliga identitet. Men någonstans är, han har väl sagt att Stockholm behöver ha en superhjälte. Det är bra att ha. Och då kan ju han kliva fram och göra saker när det behöver tas tag i någonting. Så att, han var ju med på en reklamfilm också och berättade att Stockholm behöver billigare mat. Så att, vi får se. Han framträder inte jätteofta, men det verkar tyda på att det är rätt bra i Stockholm i grunden.
Mm. Men skulle du säga att du är Sveriges eller Stockholms kändaste ICA-handlare?
Alltså jag tror det ändå. I och med att jag var ner och hälsade på en kompis i Östergötland i våras. Jag åkte tåg ner till Linköping och sen var vi ute på stan en vända i Mjölby. Och jag knallade ju över torget i Linköping där och då var det en kille satt på en parkbänk och bara: jag sitter och lyssnar på era poddar. Vad kul. Tjena Viktor. Och jag bara, när jag tittade upp på det. Det känner jag. Hej, vad trevligt. Hur känner vi varandra?
Ja.
Och sen så var vi på krogen i Mjölby och då var det typ fyra oberoende kompisgäng som ville ta selfies. Mm. Och det var ju också, jag har aldrig varit i Mjölby förut. Så det är ju jätteroligt och det är ju snälla människor. Då kan man ju prata lite med dem. Mm. Det blir man ju glad av själv. Men det är lite surrealistiskt också, det är det. För att det är, alltså, man ser det ju inte hända innan det händer. Och men det är ju roligt. Alltså, jag är tacksam för det.
Mm. Men är det någonting mer, Viktor, du skulle vilja säga nu som du känner att men det här är någonting jag inte har fått sagt tillräckligt? Eller?
Nej, alltså det ska väl vara att jag tycker att det är jätteroligt när folk hör av sig. Det är, alltså, på sociala medier finns jag lite här och där och är man nyfiken på någonting, jag bits inte. Det är bara att höra av dig, så jag hjälper gärna till om det är någon som har några funderingar.
Mm. Och det hittar man ju på både Instagram och TikTok, eller hur?
Victor. Ja, Instagram är jag lite nybörjare på, men Facebook och TikTok, LinkedIn tycker jag väldigt mycket om. Jag testar mig fram lite, men Instagram ska jag bli duktig på. YouTube är lite på gång med också. Så att testa det. Där du trivs så ser jag till att läsa. Det går att mejla mig också. victor.rönn@nära.ica.se. Och så plockar man bort prickarna. Då kommer man nog fortast fram till mig.
Tack Victor för att du var med oss här idag.
Tack Magnus och Therese, det här var kul. Jag ser mycket fram emot att lyssna på er kommande avsnitt också.
Mm. Ja, det låter bra. Vi har många gäster inplanerade fortfarande. Du har lyssnat på Fundersamt med Therese och Magnus. Idag har vi bland annat pratat med ledarskap med Viktor Rönn. Glöm inte att prenumerera på den här podden, då får du en notis när nästa avsnitt kommer.